Ja, hej och välkomna till Slaget efter 12 och rådet. Vi har nu samlats här efter att ha haft en skön sommar. Då önskar jag Gitta Dahlberg, Marianne Laxén och Klaus Bremer välkomna.
Tackar.
Idag ska vi diskutera läget i Afghanistan bland annat och vad ni har funderat på under sommaren och den senaste tiden. Och vi börjar med dig, Gitta. Vilka tankar går du med?
Det som jag har tänkt på hela sommaren och också under den varmaste tiden. Vi hade operadrömmar förstås och hade tänkt fara till Nyslott på två föreställningar, men det blev det ju ingenting av. Och nu gläder jag mig åt att vi ser ut att nu äntligen kunna öppna våra teatrar och operan och folk ska kunna gå på konserter, så att det är så tillvida en väldigt, väldigt skön och fin utveckling i vårt land. Men sen är ju utvecklingen i många andra länder väldigt bekymmersam och tyvärr så ser det ju ut som att vapnena igen är det som styr den här världen. Vapnena och de ekonomiska intressena.
Hur ser det ut? Ja, Marianne Laxén, vad har du funderat på?
Nå, egentligen så kom jag på det igår. Vi hade husbolaget 60-års jubileum, det vill säga huset var 60 år. Och sen så hade vi en fest där ute på gården och Helsingfors stad hade sponsrat så mycket så de skickade en jazztrio att hålla musik för oss och så här. Men därför som jag ville ta upp det här var det att vår husbolagsstyrelse, där jag bara sitter med som suppleant nu för tiden, så har blivit riktigt aktiv när det gäller de här klimatbefrämjande åtgärderna. Så att nu har vi under sommaren så har de varit där och borrat, så vi kommer att få jordvärme, vilket kommer att betyda att vi när vi börjar funka så är vi inte något så här koldioxidutsläppare mera. Så att vi har ren energi i huset. Och det som är kanske positivt ur alla synpunkter är ju det att vi har fått 10 års lån. Någon sorts statsgaranti kom det till det där lånet också, tror jag. Och det betalar liksom, det här lånet betalar den här investeringen. Och sen när lånet är avbetalat så kommer vi att få sänkta hyresvederlag eftersom vi kommer att få billigare energi än att köpa det av Helene. Så att jag tänkte ta upp det här bara därför för att säga att det finns sådana positiva saker som man kan göra så att inte folk behöver så horriga klimatångest.
Hur många år tar det att betala tillbaka?
10 år ungefär. Sen går vi på plus efter det. Och sen så har vi också diskuterat det här att använda oss av solenergi. När vi kommer att göra takrenoveringen så sätter vi sådana här solplattor där på. Så att
ett progressivt husbolag.
Jo, men det finns ju, jag vet inte, det finns ju flera hus i Drömsö som har gått in för det här. Och jag hoppas att den här propagandan också hörs på andra ställen.
Det är bra. Vi får se hur det leder. Klaus, vad har du funderat på?
Jo, tack. Jag har funderat mycket här under de sista veckorna på polisen. Jag kan inte säga att jag hatar polisen, men jag tycker jätteilla om många oskolade poliser som häver sig och inte kan hålla sig till sak. Och äntligen när man talar om tunga transporter så inte kan sitt yrke överhuvudtaget trots att de gör sina blixtratio där på vägarna. Ända sen Fjallar Jarva i tiden sa åt mig att kuulkaa Bremer, teidän asianne ei enää kuulu poliisille. För att jag påstår att polisernas körkunskap och körskicklighet är lika med vanliga hemmafruar. Det hade sin upprinnelse i, man körde efter några banditer och så det slutade med att alla poliser körde ut. Och jag frågade, ska det nu vara så att en dåre kör före och två dåre kommer efter i samma fart som inte har fått någon skolning? Det är en lång story det här, men att hörni, det är ganska allvarligt det här att bara 10% av alla brott mot människors egendom blir utredda i Finland. Bara 10%. Vi hade en husvagn på gården stående och den blev rånad. Och det där, vi hade film på det och man såg de två förövarna alldeles tydligt, ansikte, allting. Och skadorna när vi fick betalningen till slut av försäkringsbolaget, så det var ju nästan 20 000. De får iväg med elektronik från bilen och inredning och allt möjligt sånt här. När jag ringde till polisen så sa de att gör brottsanmälan på nätet. Jag sa att kommer ni nu inte att titta på den här förödelsen ens? Mm. Och det där, och hur de hade skurit upp med knivar till slut alla sittbänkar och sånt här. Jag sa att vi har en film, man ser nyllorna på de här typerna alldeles tydligt. Emil och Eka, sa polisen. Tehkää brottsanmälan, och till slut sa han att niin, olihan teillä vakuutus. Och efter det har vi inte hört ett juta. Vi förde filmen dit och vi förde allting, och inte ett knäpp har vi hört av polisen efter det. Så nu är det ju nollot om polisen ska göras till försäkringsbolagens bästa försäljare. Det är ju helt galet.
Är det så att vi har för få poliser?
Jo.
No, det säger det ju hela tiden att vi
hör. Hör ni nu, jag kan säga. Finland har 7450 poliser nu när de borde ha 7500, och det ska skäras ner till 7050. Nu säger man Finland har minst poliser av alla europeiska länder i förhållande till 100 000 invånare. Vi har 130 poliser. Danmark har näst minst 200 poliser. Men när ni tänker på hur litet land det är, så de har mycket kortare utryckningsvägar och allt möjligt. Ja. EU-medeltal är 318 poliser. Och vi sitter med 130 poliser, och det ska skäras ner.
Och så ska de vara vakta på folk som sitter på rumpan på Mannerheimvägen, ja, för att de tycker
Helsingin
att
det
är skoj. Hopp, och så går de på fotismatcher också när huliganerna är där. Så ta nu det lite easy, hörni.
Ja, och så var det ju på operan också.
Helsingin Sanomat gjorde ju sig liksom skratta åt hela det här. Säger att varje år är det samma sak. Att vi har för lite poliser, och alla riksdagsmän och hela riksdagen, alla säger att det här ska repareras. Så ändå går det bara neråt hela tiden. Att det här är skandal, och man vet inte vad man ska göra. Att det här, de har just fått 22 miljoner för att sätta upp någon mot människohandel. En avdelning som specialiserar med 21 poliser, vilket behövs.
No, och polisen, den ska du också köra ner.
Ja, just det. Den
när polisen borde få mera krafter. Och det där, och sen det här cyberproblemen.
Får jag fråga här emellan, när du hade den här statistiken, ja, hur många poliser finns det i Sverige? Hur klarar Sverige sin kriminalitet?
Ja, Sverige har, där Finland har 7400, det ska skäras ner nu till 7000, så har Sverige 20 000 poliser, och de ska få 10 000 till.
Ja.
Och ändå har de sådär
mycket. Hur ser deras samhälle ut i jämförelse med Finland? Jag menar kriminaliteten och dödsskjutningarna.
No, det har de.
Vad gör man med poliser om de kan göra någonting åt det då?
De har ju problem med sina invandrare som de har tittat genom fingrarna på hela skolningen.
Det är nu invandrarnas fel.
Det är ju grymma saker som händer i Helsingborg och Malmö och sånt. Men det där, jag tycker att det här är skandal. Och det kan inte fortsätta. Och som jag sa, att det där, tänk att 10% av såna här snabba alarmutryckningar som människor ringer till att vi behöver, 10% hinner de med.
Vi hade ett inbrott.
Det har blivit 100 000 ogjorda sådana.
Ja, vi hade för några år sedan ett inbrott på landet, och vi ringde till polisen, och efter några timmar kom polisen dit och tittade, och det var 2 man starka. Ja. Det enda som hände att de tog fotografier av vår taklampa, för den tyckte de var särskilt trevlig och tänkte göra en sån till sin stuga. Och inte hörde vi sen heller någonting efteråt. Men det, å andra sidan så hade de inte gjort någon annan åverkan, eller inte hunnit, än söndra dörren. Och sedermera så hittades deras helt nya kofot utkastad i blåbärsriserna. Ja, det kommer inte polis.
Vi behöver inte använda mer tid i det här, men jag frågar mig, när stiger den här högsta polischefen upp och dänger knutnäven i bordet och säger att det här kan inte fortsätta på det här viset? Det kommer hela tiden organiserad brottslighet in från de här fattigare länderna och det där. Och jag måste säga att Ohisalo som inrikesminister är en nyckelperson som bara talar om gröna världen. Hon är inrikesminister och hon har en nyckelposition i det här när man börjar utarbeta nästa års budget.
Nu vad heter det? Larmade ju om att vi kanske får samma gängbrottslighet som också Sverige ser. Som vi har tagit ut efter från Amerika har det gått till Sverige och nu är det på väg hit. Och Sverige klarar inte sig fast de har så mycket poliser som de har. Så det måste ju motas på annat sätt än med kanske uniformer.
Och det är det som jag försökte hänvisa till här nu. Att det är ju inte sagt att antalet poliser stannar av det hela. Trots att jag tror också att polisen kan hjälpa till. Ja. Men jag måste säga nu när ni båda två har kommit med sådana här exempel. Så jag gjorde en anmälan till polisen via nätet på grund av näthot som jag hade. Och det räckte inte så hemskt många månader för jag fick ett brev från polisen där de då har liksom skrivit att de har behandlat det här men att de inte kan fortsätta eftersom man kan inte hitta det här. Så att i princip så vet jag ju att alla myndigheter har ju det systemet att man avskriver ärenden om man inte kan göra någonting åt den. Och polisen har inte avskrivit det här ärendet, men de har i alla fall meddelat åt mig att de har tittat på det och de konstaterar att de inte kan göra någonting. Och jag undrar, jag har svårt att tro att Klaus, han borde ju få ett likadant brev från polisen att de har behandlat det här.
Ja, vi har inte
gjort. Och när skickar du in det?
Hördu, det har hänt för två, inte förra sommaren utan sommaren före.
Okej, okay, då är det någon som inte vet vad den ska göra men, där hos polisen om inte det har kommit det där brevet.
Problemet med ungdomsbrottsligheten och det här utlänningsbrottsligheten som Sverige har med det där skjutande, det är andra generationen. Det är inflyttarnas andra generationen. Jag förstår när det är så tydligt att kan man nu inte skola dem och sköta om dem så att de inte blir hängande. Första generationen är ju sagolikt lyckliga över att de har kommit undan hot och allt möjligt och kunna flytta in hit. Men det är den andra generationen som
ja, men sen också, blir hängande i luften. Det är också den segregeringen som har skett i Sverige som har just gjort
man klarar av integrationen.
Ja, nej, just det. Det är en stor samhällsfråga och det är den där tudelningen som är.
Och som vi måste förhindra att det ska ske det samma sak här i det här landet. Nu vad jag har förstått så skryter man ju mycket till exempel i Helsingfors och i andra städer att man bygger på det sättet att man försöker förhindra segregation. Men om man nu går till Jakobacka så kan man ju fråga sig att hur lyckade den sättet att bygga?
Det är sådana områden. Men som många andra ställen hade nog lyckats. De har i samma hus, sådana här omistusasuntoja.
I Gräsviken är det väl lite samma sak också. Ja.
Det är nog.
Ja, men det är ju de där miljonbyggena i Sverige som har gjort det här. Att de kommer, de har sådana områden som det bor bara.
Rena gettorna.
Fattigt folk och sånt som inte, det är inte blandat på något sätt med.
Och sen är det ju de här internationella ligorna som lockar till sig de där ungdomarna med att det goda pengar att hämta inom.
Ungdomar är aktiva och vill ha någonting att göra. Om inte de får någonting att göra så hittar de tyvärr ofta.
Just det.
Mm. Ja, det är inte alltid, lite men det är mera positiva.
No, ja, men antingen mera poliser eller bättre.
Båda.
Och bättre arbetssätt kanske.
Ja, bättre skola och bättre
och närpoliser.
Utbyte med alltså, ungdomar.
20 miljoner fick de för ett år för närpoliser och slavhandel, jag menar människohandel. Nu är det borta. Där sitter de sen med nyss grundade avdelningar utan pengar.
Närpoliser tror jag skulle vara en ganska bra lösning, att polisen syns i samhället.
Ja, de brukar synas när de köper glass i K-affären på hörnet och det där. Men annars så sitter de ju inne i sina bilar.
Nu ska vi gå till en annan oroshärd.
En värre sådan.
Afghanistan. 20 år. Knappt. Snart det blir på fredag 20 år sedan.
Ja.
Sen tornerna i New York, höghusen, bombades med flygplan. Och USA gick in i Afghanistan för att komma åt bin Laden. 20 år har västvärlden försökt införa demokrati så, och då USA lämnade Afghanistan så tog det inte en vecka ens så var talibanerna vid makten igen.
Jag tror nog inte att det är fråga om en vecka, för att när den dag Donald Trump meddelar att Amerika drar sig ur, så börjar ju den här upptrappningen och planeringen för vad man ska göra då för att ta makten. Och det är ju egentligen sorgligt att vi har haft USA sittande där med vapen och i över 20 år. Och så kommer då talibanerna med vapen och så ska de då sitta där hoppeligen inte
under
20
vapen,
år. Ja. Ja. Men så det är egentligen irrelevant att det är alltid frågan om det att folket ska hållas nere, folket ska hållas fredligt. Så talibanerna nu säger att nu är det fred och nu är det lugn. Vad är det för ett lugn när man pekar på dem med det där vapen och går ut och in hos folk och söker någon som är skyldig till någonting, och hittar man i den personen så skjuter man någon i familjen. Så att det är en förfärlig utveckling, och jag kan inte se att det har gjorts naturligtvis ett jättebiståndsarbete under alla de här åren också, och man har försökt skola dem lite, kanske som man skolar barn, att de ska nog lära sig det här med demokrati. Men inte det är ju liksom enbart en altruism som ligger bakom det här, utan nu handlar det ju om ett liksom, det maktstrukturer och det business. What's in it for me? Och samtidigt så har de då hållit på här med narkotikahandel och odla valmor så mycket de orkar. Det kan man ju säkert se uppifrån luften från de här satelliterna. Och det kommer de väl att fortsätta med. Men det är alltid liksom någon kommer med vapen och tvingar sig på.
No, om vi... Jag vet inte hur långt tillbaka till historien man borde gå, men de som nu känner till det här Afghanistan säger ju att egentligen för 40 år sedan då när ryssarna kom in så började det förskräckliga. Och det som, en sak som då skedde var ju det att amerikanerna själva gav vapen åt talibanerna. Så att liksom de för att försöka få ut ryssarna därifrån så... Har de hjälpt att skapa den här talibanrörelsen? Och jag vet inte, de kallar sig väl inte talibaner på den tiden ännu, men det är i alla fall en motgerilla mot den här sovjetiska invasionen. Så att jag tycker nog att man på något sätt måste hålla den här historien i åtanke. Sen en sak som jag skulle vilja säga också är det att nu under de här 20 åren efter det som talibanregimen föll, heter det Afghanistan en islamsk republik. Och nu när talibanerna kom till makten så heter det ett islamsk emirstat eller emirat. Så frågan är nu sen, vad är det för hemskt stor skillnad mellan de här två? Men sen en annan sak som också Gitta här antydde, det var ju det att det var ju jätte... Liksom, läget var ju hela tiden osäkert under de här 20 åren. Det har ju aldrig varit fred i Afghanistan. Det kan vi säga att ur västvärldens synpunkt så har vi glömt ibland bort dem helt och hållet. Och vi bryr inte oss om att sätta rubriker i tidningarna när det dör 10 stycken människor någonstans i någon liten by. Och det har ju hela tiden, Afghanistan har varit ett av de mest våldsamma länderna i hela världen enligt FN-statistiken. Så att det har liksom pågått hela tiden ett stilla, för oss inte ett synligt krig där. Och det här måste liksom vi vara medvetna om när vi sen tittar på vad som kommer att hända. Och sen en annan sak som jag tror att det är viktigt att se också, och det är det att hur ser det här Afghanistan ut som land? De har cirka 40 miljoner invånare, det är osäkert, är det 40 miljoner inom gränserna eller det är då när man räknar med alla flyktingar som är utanför. Nu räknar man ju att man har 4 miljoner interna flyktingar och 5 miljoner flyktingar i Pakistan plus flyktingar i övriga västländer som inte jag har hittat någon statistik på hur många det är. Så att jag vet inte riktigt vad det här 40 miljoner innebär. Men av den här befolkningen så är nästan hälften, var det 45%, är under 15 år. De har bara levat den här korta tiden. De har inte levat under Taliban, så de har inte liksom något minne av det. Och deras uppväxt säkert på många ställen, speciellt när det gäller städer, har varit annorlunda än de som är i byarna. Och nu såg jag också när jag försökte söka fram lite siffror att bara 45% av ungdomarna egentligen har fått gå i skola under den här tiden också. Så att det är inte 100%.
Nej, det är ju större städerna.
Då när vi liksom hör på vad finska officiella förklaringar för att vi har varit där, det är att vi har liksom varit där och utbildat flickorna och hjälpt kvinnor att bli journalister, vilket stämmer, men det är, liksom, det är i så små skalor att det är svårt att veta vad det egentligen har inneburit. Det här nu bara som några,
så du tror inte på den här makten som skulle finnas bland de här utbildade kvinnorna, så att säga? Det är inte så många som
Jag tror på dem om de får en möjlighet att fungera. Nu kan jag ge ett konkret exempel på motsatsen. Jag är ju aktiv i den här Women's International League for Peace and Freedom, och vi har en sektion i Afghanistan. Nu har ordförande i den här sektionen plus en hel massa andra flytt från Afghanistan. Så de har tänkt att det här är så osäkert för dem, så de vågar inte bli kvar. Och jag vet inte hur det är med andra människor om de tänker på samma sätt. Så att där liksom det är svårt att se. Nu enligt det här gårdagens information från talibanernas sida var ju det att flickorna får vara med i utbildningen om de sitter bakom ett skynke och killarna sitter på andra sidan, eller om de själva liksom, nu ska de börja bära liksom skydd för ansiktet också, att inte de syns. Så inte vet vi vart det går. Men sen en annan sak som jag tycker var viktig, det var jag hörde på Horisont igår, och där var en kille, Alexei Sergejev, han var finsk, han är någon sorts fackboksförfattare, och han sa det som jag tycker är ganska bra, vi kan försöka hålla i minne, att talibanerna förlorade ju då för 20 år sedan, och att de har nu i alla fall liksom återkommit. Så ur hans, när han tänkte, så tänkte han att de borde ju vara så kloka i alla fall att de har insett att de borde ha den här taliban version number 2 för att liksom inse. För en gång skulle så pratar jag så mycket så klausig om jag blir nervös. Oh, bra. No, i alla fall, jag kan bara säga så här att de kan möjligen ha insett sina fel och möjligen ändra sin politik. Men det har ju mycket att göra med att hur vi, EU och USA, håller kontakten. Jag tycker inte att vi ska bryta kontakten.
Mm, nu, Klaus. Jag ser på det här ur ett mycket, mycket vidare perspektiv. Den här hela islam bildades på 800-talet, trots att Mohammed Buddha levde på 600-talet. Utan han var nästan okänd när kloka religiösa män började liksom forma den här islamiska religionen. Det fanns år 1900 200 miljoner islamer. 120 år senare finns det 1,8 miljarder. Hur förklarar man den här tillväxten?
Jo, befolkningsökningen.
Det är också, men man, framförallt, de har sin sharia, det är ett juridiskt grepp på folket. De har vad man får göra, vad man inte får göra och vad man får för straff också för det. Så att det här i många underutvecklade länder så bildar det stommen, grunden till det som vi har ministerier för och hela processen att den bildar nya lagar. Det allt finns i den här, och jag menar, när vi kommer till ett klansamhälle som är mycket litet. Också den här sarjan har hundratals olika tolkningar. Alldeles enligt vad det finns olika klaner och olika liksom sån här bindningar. Någonstans i Afghanistan hade funnits troligen 2, 3, 4 olika. På det här viset hade de också fått ett övergrepp och kommit in islam i Afrika mycket starkt. Även i Asiens länder där levnadsstandarden har varit mycket låg. Men då finns den här islam i många olika former som kämpar med varandra. Och det där, nu ska vi komma ihåg när vi kommer till kvinnor och sånt här, att man alltid vet att i sån här klansamhällen som hela tiden har en kamp åt alla håll, så det där, kvinnorna ska kunna vara i fred utan att tafsande män går på dem när de stora krigarna är ute ute och krigar. Att det här nog hela det här har uppstått genom att kvinnorna ska hållas där och de ska vara liksom säkrade åt gossen som har dem och de ska inte röra sig ut och allt möjligt. Så det här är nog bara en förklaring på det här, men det finns förklaringar på mycket av det här som händer idag. Och jag ska säga bara, titta på Schweiz. Hur klarar de sig ur det liknande samhället där de små dalarna bildar alldeles egna samhällen och man hade inte mycket att göra med varandra på andra sidan bergen. Och de har ändå, de har kunnat göra en stat av
det. Den här inställningen till kvinnor och kvinnors rättigheter, så den, det kan man se, titta på ur väldigt många olika synvinklar. Och det som jag funderar på här, att man talar ju hela tiden om att vi har en så väldigt sexualfixerad värld här i väst. Men den är ju totalt sexualfixerad också då inom den här talibanrörelsen och andra liknande. För att det utgår ju hela tiden då från det att kvinnan måste döljas, kylas, så att inte mannens lustar hela tiden växer.
Inte främmande mens.
Därför att främmande mens, överhuvudtaget mens.
När männen är ute och krigar.
Inte deras egen man, det är sedan en helt annan sak. Utan jag talar om liksom samhället. Ja. Därför ska de ju nu inte heller flickorna kunna studera i samma studielokaler som
det.
Unga kvinnor.
Ja.
Och det är precis på samma sätt som när en av mina mycket gamla, redan för länge sedan avlidna släktingar, Rosina Heikel, ville utbilda sig till läkare. Så fick hon heller inte delta i dissekeringar och sånt här tillsammans med männen, för att det gick inte för sig. Och här går det inte för sig heller då att de här unga kvinnorna ska kunna sitta i samma bänkrader som männen på föreläsningar i universiteten eller i andra skolor. För att inte männens kropp ska reagera på att de är där. Och ändå så förekommer i alla sådana här samhällen också då ett sexuellt våld mot kvinnor som har varit skylda, som går omkring som tätt.
Kvinnorna
läser liksom
och lär sig,
en grundläggande inställning till människan.
De från den här gemenskapen.
Den kvinnliga människan.
Ja. Får jag bara komma in med en tanke här när det gäller islam och de här olika tolkningarna. Jag menar, kristendomen är precis likadan religion där det finns olika tolkningar. Ja. Så att det måste ju vara förståeligt, för att var och en, det finns väl många behov när man är religiös att försöka liksom försöka skapa regler eller få regler för ett liv som då är enligt Guds vilja. Och de här olika reglerna ser olika ut inom islam, inom shia och sunni, och de har olika riktningar. Jag är inte någon expert på Koranen och jag har aldrig läst Koranen. Jag har inte heller läst hela Bibeln. Jag har bara läst valda stycken därifrån. Men också Bibeln är ju en förskräcklig bok om man ser det ur kvinnors eller ur vad heter det, någon sån här fredssynpunkt. Du kan läsa Nya testamentet och hålla ögonen fast för Gamla testamentet, men Bibeln är ju en helhet. Och samma sak är det med Koranen också. Och de här lagarna, så jag menar, det finns olika skolor inom islam. Det finns en del som, det finns till och med feminister eller islamtroende som kallar sig feminister och som vill till och med ha kvinnliga präster och liksom jobba på det. Och därför så kan inte vi säga att islam är sån här och kristendomen är något mycket heligare och vackert och fint, för att också kristendomen
är
för
det. Säga det.
Nej, men det är bra, men i alla fall så vi måste förstå att det, inom islamisk tro så finns det olika riktningar, och de en del kan till och med vara så att de andra tycker att det är mot Koranen, det var de här
precis
företrädarna säger. Det är samma sak som i kristendomen. När vi har våra abortmotståndare i USA som vad heter det, smäller med Bibeln och säger att det är liv.
Ja, vi här i Europa också,
visst,
de här
ytterlighetsorna.
Precis, just ja. Men ska vi gå tillbaka till Afghanistan nu och fråga, eller inte till Afghanistan utan tillbaka till Finland och fråga, vad i fridens dagar gjorde Finland där de där 20 åren? Jag funderar så här att när Finland försöker göra sig, finska staten och finska regeringen, oberoende av färger, försöker göra sig berömd i världen med att vara den fredsmäklande landet, den som kan det här. No, de skulle ha kunnat vara lite fredsmäklare där i Afghanistan under de här 20 åren, istället för att hänga med jänkarna och med NATO och vara liksom bättre än vad NATO och jänkarna var. Så nu säger jag åt den finska regeringen att vill de göra någonting som, är, som har något positivt med sig, så ta nu fram det här fredsmäklarkortet från bakfickan och försök få till stånd diskussioner med afghanerna. Försök få EU att öppna dörren tillbaka och börja en dialog med de här talibanerna. Och liksom vänd inte ryggen till och stäng inte av penningkranen nu inte. Fast regeringen har ju sagt att biståndspolitiken ska fortsätta, jag vet inte på vilka villkor, men i alla fall. Men det tror jag är viktigt nog. Jag tror att det viktigaste av allting är det att man öppnar, att man har en dialog med talibanerna och inte fungerar så som man gjorde förra gången.
Skulle det vara bra kanske att ha ett litet land som Finland att föra den här dialogen med? Så att säga, vi är ju inte skrämmande
Kika för... Haavisto,
han har ju hållit på här på den här jättebra jag menar, man borde ju ta initiativ här nu och inte bara vänta på att USA ska göra någonting.
Men när du säger...
De har inte gjort något annat än stängt penningkranerna, vilket kommer att göra katastrof för det där landet.
Men när du säger att du inte förstår vad finnarna gjorde där... Man lär sig inte fotboll på något annat sätt än att spela fotboll. Man lär sig inte krishantering med att sitta här och höra på föreläsningar. Man lär sig det genom att gå till kriser och se vad det går ut på. Därför har Finland också varit med på, i Golan och överallt. Man för att studera det där. Jag anser att det är en jäkla bra livförsäkring för Finland. Det där att man vet vad det går ut på.
Jag är inte säker på att vi hjälper, om det hjälper oss mot ryssen sen när, vad heter det, vi har varit där i Afghanistan utan vi...
Inte blir det sämre av det åtminstone.
Ja. Men ja, apropå det ännu så höll jag nog på att få hjärtslag när jag dagen efter som då det här skedde att alla började, vad heter det, lämna Afghanistan. Så meddelar då finska regeringen att nu ska de skicka trupper till Mali och till Mozambique. Hohohoj, sa jag för mig själv. Varför ska man nu göra det när man borde dra slutsatser först av det här vad vi har gjort i Afghanistan och se om det är klokt att fortsätta? Men som sagt,
nu har det ju inte fungerat så bra att skicka trupper till olika länder för att få ordning och reda på dem inte.
Nej, och det tror jag har för mig att de flesta har väl nu lärt sig det här i alla fall, vilket vi borde ha vetat för 20 år sedan tycker jag. Demokrati kommer inte med våld. Demokrati kommer inte med pengar när pengarna går i korrupta fickor. Demokrati tar tid. Så skulle vi nu ens liksom tänka på det här en liten stund så kanske politiken skulle vara lite annorlunda.
Men man borde nog alltid gå in och hjälpa till med undervisningen från småbarn och uppåt. För att det är just den vägen man kan påverka samhället och hur det utvecklas. För att barn tar emot också en, genom en enklare väg nya intryck. De gamla i samhället har ju redan så att säga, låst in sig i det som de har vuxit upp med. Och de har inte samma förmåga som barn att dammsuga upp någonting nytt.
Ja, och därför borde biståndspolitiken nu gå ut på det att finska staten skulle stöda det så kallade civilsamhället och som Gitta här riktigt säger utbildningen. Men det borde göras via medborgarorganisationer för att det har vi ju sett nu både i Finland, Sverige och de övriga länderna som har satsat på det här medborgarorganisationskortet att det ger liksom långsiktiga resultat istället för att ösa pengar in i stora fickor som sen försvinner. Nu försvann de väl ut ur Afghanistan en hel massa pengar när presidenten och hans regering får iväg.
Gå nu dit in och lära och vara snäll och hygglig och med medborgarorganisationer ni blir slaktade allesammans. Om det inte finns en hållhake, ett godkännande mellan länderna så att de kommer överens med det här. Inte det bara att gå dit som lärare.
Nej.
Självfallet inte.
Och därför så vill jag ha den där dialogen mellan talibanerna och västvärlden. Helst mellan Finland i första hand och talibanerna.
Talibanerna har frågat, vad ger ni oss sen när vi godkänner det här? Där är liksom USA och ger säkert någonting för att... Jag menar, vi är för små för att kunna ge väldigt mycket.
Ja, talibanerna är ju beroende av att få in kapital i landet.
Ja, få igång en handel som går ut på något annat än narkotika.
Ja, det får vi nog vänta på, liksom någon annan handel där. För att det är ju det de har levt högt på och det kommer att ta väldigt lång tid om det ens överhuvudtaget lyckas. Ja, att få dem att sluta upp
med det? Jag menar för den enkla bonden som vad heter det, odlar vallmo, så han får, var det hälften av, om han skulle hoppa över till någon annan gröda så skulle han få sänkta inkomster med 50%.
Det är ganska lika i Sydamerika.
Det, jag menar, det är ju ett eländigt val som de har, de här människorna sen.
Om, det är ganska lika i Sydamerika.
Ja. I Sydamerika, i Colombia där, så är det samma sak med
kokainen. Jag har föreslagit att vi skulle börja odla saffran och annat sånt där, men det ska nog vara en jäkla mängd med saffransätare då som ska kunna ersätta.
Och sen går saffranspriset ner i vad heter det, på världsnivå när, ja, när man får ha så mycket,
ja,
av det.
Så jag, alltså, jag tvivlar på att det är liksom det någon, det någon lösning på problematiken.
Vi skulle hinna med att ännu, om jag ställer en fråga så här, ännu, nu 20 år har i alla fall en del utbildats i Afghanistan och många av dem kvinnor. Tror ni att det är svårt för talibanerna nu att som för 20 år sedan köra över landet helt och hållet? Tror ni inte att den här utbildningen som har skett i Afghanistan kommer att sträta emot?
Det får de här närmaste månaderna utvisa, hur man ser liksom i vilken folla de sätter de här kvinnorna. Nu finns det ju väldigt mycket redan, jag beundrar oerhört de här kvinnorna som har vågat gå ut och demonstrera nu. Men att hur de sen behandlar det, så det visar ju hurdan väg de har att gå. Och nu kommer det ju att vara en stor förlust för hela det samhället om inte de där kvinnornas kunnande kan tas i bruk.
Ja, och problemet är ju det också att vi vet ju inte hur många som kommer att fly därifrån. För att jag är rädd för att många kvinnor, och många, inte bara kvinnor utan andra också, är rädda för sin situation. Och flyr de, så då är det ju brainstorm, eller brainerna som far, så att säga. Vad heter det?
Brain drain,
ja. Så att det är ju det som är den stora risken. Och därför så tycker jag också att man borde börja med den här diskussionen lite fortare med talibanerna och inte bara sitta och vänta på att de ska göra någonting.
Islam, tycker jag, behöver en reformation, en reformator i stil med Luther och Calvin och sådana. Jo, som lyfter upp det till moderna tider, till dagens samhälle och krav. Och jag tror inte ett sån här mansdominerad religion. Det är inte männen som ändrar på sin ställning till något svagare, utan det är kvinnorna som kan göra det.
Det var det jag menar.
Och de belästa kvinnorna, jag hoppas att de har kraft att göra det. Hemma, börjande hemifrån och säger att hör du gubbe, jag gör inte så här som du säger, och barnen kommer med mig. Och nej, men riktigt sant.
Jag
tror att det är kvinnorna lite, och belästa kvinnor som har gjort det,
inte männen. Du har
rätt
i det, för att också kristendomen har ju förändrat sig via vad heter det, de här kvinnorna som har varit aktiva. Och feministisk teologi inom kristendomen har ju varit mycket
förändrad. Kom nu ihåg att jag talar för kvinnorna.
Yes, jag kommer ihåg det. Noterar det. Sen kommer upp till som ett plus. Gudfader, så ska vi säga att annars var han nog en ganska konstig, men när han talar för kvinnorna så...
Med det så avslutar vi dagens diskussion. Jag tackar Gitta Dahlberg, Marianne Laxén och Klaus Bremer för den här livliga stunden tillsammans. Vi träffas igen om 2 veckor, slag efter 12 imorgon igen. Samma tid, samma kanal. Mitt namn är Hasse Sundqvist. Ha en bra dag.